Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Då var vi igång igen och jag, Maria Sedander, hälsar min kollega Ingrid Karlqvist välkommen.
Tack för det, Maria.
Idag har vi kommit fram till nyhetshelgen nummer 32 och vi uppmanar till civil olydnad och vi ska förklara lite vad det gamla fina vänsterbegreppet går ut på. Vi tänker väl oss en slags reclaim the civil olydnad, eller?
Ja, något åt det hållet. Vi ska inte gå ut och lägga oss och spela döda på gatorna som miljömupparna håller på med. Men vi har lite andra tips.
Mm. Ja, Brexit-kaoset maler vidare. Vi trodde ju, han var ju så himla nöjd i fredags, Boris. Men ja, inte helt oväntat så var det ju inte så enkelt som att nu är det ett avtal och nu kör vi. Utan det är fortsatt strul med det. Vi ska, Ingrid är vår Brexit-expert så hon får förklara sen vad det är som pågår. Och sen så finns det de som tycker att om vi hade släppt in ett gäng schimpanser i riksdagen så hade de antagligen styrt Sverige bättre än nuvarande 349 faktiskt församlade.
Ja, faktiskt. Det är väldigt intressant. Det är Jan Tullberg som skriver om det.
Mm. Ja, det ska vi prata mer om en stund. Du har sett en väldigt... du var helt uppslukad av en Vetenskapens värld på SVT.
Ja, helt fantastiskt. Alltså, jag måste säga att mina kunskaper om Beowulf har alltid varit väldigt små. Jag vet ju att de amerikanska skolbarnen läser Beowulf-kvädet. Och att det påstås vara skrivet. Eller det är väl sant att det har... Det enda exemplar som finns är nedskrivet i England. Så att Beowulf är ganska stor i den anglosaxiska världen. Men i Vetenskapens värld visar man nu att arkeologerna har gett sig in i det här. Förut har de mest varit folklivsforskare och sådär som har... Och man har trott att Beowulf är ju i princip bara en saga. Men det visar sig i den här dokumentären att Beowulf antagligen med stor sannolikhet var svensk. Han var från Gotland. Han har funnits på riktigt och det här med att han då besegrade monster och drakar och sådär, det är ju ofta så som i de nordiska sagorna att man skrev om saker och liksom metaforer och sådär. Så att det var säkert någon, de här gotlänningarna, gutarna, slogs ju då mot svearna. Svearna försökte ju ständigt invadera och ta Gotland. Hur kommer då... arkeologerna in i detta? Jo, bland annat så står det väldigt mycket i den här jättelånga diktsagan om halsringar i guld och ringbrynjor. Och vid denna tiden var det bara i de skandinaviska länderna som detta var gängse.
Okay.
Man har inte hittat några sådana stora halsguld... halsband utav guld någon annanstans. Det är väldigt mycket som tyder på att Beowulf var svensk eller gotlänning. Och det är ju väldigt intressant då att vi inte känner till någonting om det här. Och ännu mer intressant är det ju att Vetenskapens värld faktiskt visar en dokumentär, en svenskproducerad dokumentär om detta. Så jag vill uppmana alla att se den och känna att historiens vingslag och allt det där.
Mm. För själva sagan om Beowulf, eller om det nu är en dokumentär, vad går den ut på? Det går ut på att han var en väldigt tapper krigare som slogs mot drakar, är det liksom, kan man sammanfatta det så? Eller?
Det var tre stycken monster han dräpte och räddade då en massa människor som då skulle ätas upp av de här olika monstren, och sen slutade med att han själv dör.
Mm. Väldigt, det låter lite som Vikings, din favoritserie.
Ja, och detta utspelar sig på 500-talet och det skrevs ner i England någon gång runt 700-talet. Och hur färdades då historien dit, frågar man sig? Jo, antagligen var det så att en skandinavisk prinsessa skulle giftas bort med någon kung i England. Och då tog hon ju med sig naturligtvis tjänstefolk och ett helt följe och krigare och en skald. Mm. Som då berättade den här sagan och som sen skrevs ner av någon munk på 700-talet.
Rafflande, ja den måste jag ju säga, absolut. Det ligger rätt i tiden, jag undrar om det är det SVT känner av att... Eller?
Ja, jag vet inte, jag blir helt paff.
Ja, annars, du sa ju i fredags att vi är väldigt argt att vi får inte lära oss någon historia efter andra världskriget. Eller
precis.
Innan.
Det är alltså därför man är så förvånad över att de tar upp en sån här sak. Samtidigt så stämmer det ju också med bilden, den här märkliga svenska självbilden om att vi är bäst i världen. Fast det är så sällan vi får lov att prata om det.
Ja, döm själva. Den finns på SVT Play såklart, den här vetenskapens värld om sanning i sagorna.
Så heter den.
Det går inte så bra för vår vän Rasmus Paludan.
Nej, nu är det så att Storm Kurs skulle då hålla någon slags rikskongress, kallar de det för, stämma och sådär, på Fyn. Och de hade bokat en lokal och allting. Och nu har då polisen i strid med grundlagen sagt att de får inte hålla sin kongress där. Va? Alltså det är mycket, mycket märkligt. Och jag pratade kort med Rasmus igår, eller jag skrev med honom. Och han sa att ja, det är helt galet det här. Men vi ska ordna en ny lokal. Och du måste komma dit, Ingrid, skrev han, och bevaka det.
Så ja, det måste du ju.
Ja, det ska jag försöka göra.
Jag hoppas verkligen att ni hittar en ny lokal, Rasmus. Det här är ju inte klokt ju. Och vi som, du och jag, som har inbillat oss att danskarna är bättre på det än vad vi är. Ska de nu börja hålla på och lia dem?
Ja, det tycks som om det svenska tillståndet nu breder ut sig i Danmark. Och det är väldigt märkligt för att, jag menar, alltså polisen kan ju säga att nej, ni får inte vara där för det är farligt. Och så, men de har liksom bara bestämt att de får inte vara där på det här hotellet. Det är väldigt märkligt alltihop. Vi får komma tillbaka till det.
Ja, det får vi definitivt göra. Ja, jag hoppas att de hittar en lösning. Du, vi kör i raketfart idag vidare till Brexit. Vad är det som händer, Ingrid?
Ja, det är mycket, mycket märkligt kan jag säga. Alltså, i lördag så var det någon som... Ja, de kallar ju det för Super Saturday, för det var 45 år sedan de kallade in till ett möte på en lördag. Det var när Falklandskriget bröt ut, som de sist gjorde det. Och är det ju så att de har en talman där i liksom parlamentet som gör allt han kan för att krångla till Brexit. Så det blev liksom ingen... Om jag nu har fattat det rätt så röstade de inte om ja eller nej till själva avtalet.
Nej.
Utan att han skulle tvingas att begära det här uppskovet. Den här lagen som de stiftade för några månader sedan. Så att, och då var det ju så att klockan, ja då, midnatt, om det var natten till söndag eller till måndag, så var det deadline. Så han skickade in två brev. Ett som han inte hade undertecknat, men det har inte så stor betydelse. Där han skrev att ja, vi begär uppskov. Och sen ett personligt brev. Alltså, jag vill inte ha något uppskov.
Han är ju för rolig.
Så att, alltså, nu kan det hända en väldig massa konstiga saker. Och det konstigaste av allt är att detta kan leda till en så kallad hard Brexit. Som ju till exempel Nigel Farage vill ha. Brexitpartiet. Därför att om nu EU säger nej, ni får inget mer uppskov. Nu har vi ju gett er ett nytt avtal. Nu får ni ta det. Då blir det ju inget avtal. Utan då blir det en hard Brexit. Vilket ju de Remain-människorna absolut inte vill ha. Så de kan skaffa sig det genom att bara obstruera.
Så det kan bli Remainers som orsakar en hard Brexit, kan man säga.
Så kan det bli.
Jag läste på Sky News, du fick den länken i våran chatt, Ingrid, innan, att deras rubrik var Speaker may block PM's push for Commons vote on his deal.
Yeah.
Ja, och idag så den här speaker, alltså talmannen John Bercow heter han.
Mm.
Det kommer att vara någon slags showdown mellan de två, alltså mellan Boris och talmannen.
Mm.
Och då skrev de så här: Boris Johnson is set for a showdown with Commons Speaker John Bercow today, with the Prime Minister expected to push for a so-called meaningful vote on his Brexit deal.
Ja, att det verkligen blir en omröstning om själva avtalet. Sen har jag inte hunnit sätta mig in i om det är ett bra avtal. Det var någon som skrev någonstans att det är ju 95% Theresa Mays skitavtal.
Mm.
Så jag vet inte, men det är klart att någonstans är det väl vettigt att ha något avtal som inte allt blir liksom kaos. Men ja, det vore ju bra om det kunde bli en ny omröstning och att han äntligen, för att det verkar ändå som han har en majoritet med sig om han bara får den där förbaskade Bercow att utlysa en omröstning om själva avtalet.
Helt fantastiskt att han har sån enorm makt att han kan gå in och obstruera och förhindra en omröstning. Helt kan du tänka dig han, vad heter han, Andreas Moderaten?
Norlén eller?
Norlén, den kan du tänka dig den Torresen liksom. Nej, nu, du vet, gå in där till Stefan Löfven och styra och ställa och säga nej, nu får inte du...
Nej, precis.
Ja, ja, den som lever på sig, under dagen så ska det hända någonting i alla fall. Och vi håller ju alla tummar. Som sagt, jag tänker ju spontant att ett avtal är ju bättre, hur dåligt det är väl bättre än inget avtal alls.
Jag tror det, men Nigel Farage menar ju att det är mycket bättre att inte ha något avtal. Och okay, det ska bli mycket spännande, alltså det kommer att hända mycket saker här nu. Alltså, vi säger då att de röstar ja till det här avtalet. Och då kommer Boris Johnson ganska snart att utlysa nyval.
Ja.
Det har ju aldrig hänt i världshistorien att oppositionen säger nej till nyval. Allting är upp och ner i Storbritannien. Men det kan ju också bli så då att Nigel Farage med sitt Brexit-parti stormar in i underhuset. Så det blir helt nya grejer.
Ja. Ja, ja det är väldigt... alltså brittisk politik är ju överhuvudtaget... rätt så yvig eller vad man ska säga. Alltså, det är underhållande, men samtidigt är det ju magsårsframkallande om man säger så. Därför att man har en känsla av att vad som helst kan hända.
Ja, visst, det är ju väldigt skilt från hur det går till i riksdagen. Och ibland önskar man ju att det kunde vara lite sån fart i den svenska riksdagen. Men det kanske vi får när vi tar in schimpanserna istället.
Ja, talmannen nu senaste partiledardebatten som var för en vecka sedan i riksdagen, så var det fullsatt uppe på åhörarläktaren, och då tackade talmannen åhörarna speciellt för detta, tyckte det var väldigt, jag vet inte om det var mycket skolbarn eller
ingen aning,
eller om det var intresserade medborgare men det är att människor, han kanske inte Norlén ska ta det som en komplimang, för det kanske i själva verket är så att folk är väldigt upprörda och arga och vill vara med och se för att de är förbannade.
Mm, så kan det också vara.
Åh, apropå förbannade. Alltså, jag har väldigt svårt att liksom komma på en människa som jag retar mig mer på just nu än Fredrik Reinfeldt. Och jag har träffat Karn om det är 3 gånger.
Mm.
Och nu ångrar jag att jag inte gav honom en lusing. Då hade jag blivit av med jobbet visserligen. Men, ja.
Mm. Nej, men så är det ju. Förra veckan, eller i fredag, så frågade vi oss vad vilja Sverigedemokraterna? Och idag frågar vi oss vad i helskotta vill egentligen Moderaterna?
Ja.
Därför att vi ser ju att de närmar sig Sverigedemokraterna på punkt efter punkt. Men när de ska stämma, då bjuder de in Reinfeldt. Alltså jag menar, det är ju ingen ordning
i det.
Det är
ju honom de ska ta avstånd ifrån för guds skull om de vill att väljare ska komma tillbaks.
Ja.
Har de inte fattat det?
Nej, och det är ju det som är så väldigt konstigt. Jag tror att de fortfarande är rädda för honom. Och att det på något sätt skulle se illa ut om inte deras stora härförare, han som ändå lyckades liksom vinna 2 val och styra Sverige borgerligt. Sätter citationstecken inför det. För det han gjorde var ju att han närmade sig, han triangulerade ju och blev ett sosse-light-parti. Och framför allt så öppnade han ju dammluckorna och såg till att befolkningsutbytet i Sverige tog fart rejält.
Tor Alf Alfsson på sin blogg har rätt ut lite olika turer fram och tillbaks kring Reinfeldt, och hans rubrik är Fredrik Reinfeldts enögda globalism. Så kan man ju uttrycka det alltså. Men han har också lite siffror, Toralf. Han har ett intressant diagram, antal beviljade uppehållstillstånd 1980-2018, och där ser man tydligt på det diagrammet att det var under Fredrik Reinfeldts ministär som det fullständigt ballade ur. Alltså det var ju en topp under Balkankriget, såklart. Ja. Det var ju inget konstigt med det. Men sen, här kan man säga att sen under Reinfeldt så kom det en ännu högre topp. Mm. Och då hade vi ju inte ens krig i närområdet. Nej. Jag menar, Jugoslavien är ju ändå, det är ju Europa. Det var väl inte så jättekonstigt att det var mycket. För övrigt var ju väldigt många av dem som åkte tillbaka sen när kriget var slut. Men alltså här på det här diagrammet är ganska chockerande, och sen då att Stefan Löfven inte på något sätt har gjort någonting, vilket han påstår, för att dämpa det här inflödet, det kan man också se.
Visst, och här ser man ju så tydligt att nu är det ju, nu 2018 så var det alltså drygt 130 000 som fick uppehållstillstånd. Jämför då det med Sveriges Televisions fejksiffror när de pratar om att det är en stram invandringspolitik, nämligen 25 000 asylansökningar. Det är ju inte antalet asylansökningar, det är ju det totala antalet uppehållstillstånd som är intressant. Det är där folkutbytet pågår. Men nej, så man kan verkligen fråga sig, vad vill Moderaterna? Vill de bryta med Fredrik Reinfeldt? Nej, uppenbarligen inte, eftersom de bjuder in honom. Så hur, jag förstår inte vad de tänker.
Han ska tydligen ha fått stormande applåder också, men det kanske är för att de är rädda för honom och för varandra, jag vet inte. Men det står ju verkligen ut att det han pratar om är, han är emot nationalism, han är emot Trump, han är emot liksom allting som egentligen som man förknippar med högerpolitik. Så man undrar ju. Jag kände sådär, okej, det här är ju ungefär som att Jonas Sjöstedt skulle bjuda in Pol Pot.
Ja, precis. Det var en mycket bra liknelse. Och dessutom jag lyssnade lite på hans tal, och då står han och säger att Donald Trump håller på att införa kommunism i USA.
Förlåt. Ja. Alltså det är ju en väldigt stark vänstervåg i USA, men den kommer väl för bövelen inte från Donald Trump?
Jo, eller? Så här får Fredrik Reinfeldt ihop detta helt snurriga resonemang. Alltså USA har varit världspolis, och detta har kommunister i Sovjetunionen och Kina försökt att förhindra. Och med tanke nu på att Donald Trump inte startar krig hela tiden utan drar tillbaka styrkorna och inte längre vill vara världspolis, så håller kommunisterna på att vinna. Typ.
Det här är ju bara för roligt eller tråkigt, hur man nu vill säga det. Därför att jag förstår om amerikanerna är så sinnessjukt trötta på alla i hela omvärlden i stort sett. Förutom kanske ryssarna. Vad de än gör så får de skit. Ska de vara världspolis? Ja, är de då det? Ja, då, det blir ju inte bra. Då startar de en massa krig överallt runt om i världen som sen går ut över alla andra. Du vet, att vi nu har till exempel en fruktansvärd massa irakier i Sverige. Det beror ju helt och hållet på Irakkriget, såklart. I stort sett. Ja, vi hade några här innan också, men du vet, explosionen av Iraker kom ju då 2005. Och så säger då Trump nu att nej, nu ska inte jag hålla på så här längre och bomba liksom sönder saker. Utan nu andra får sköta sitt och så sköter vi vårt. Och de liksom verkar gå in, eller Trump verkar vilja gå in liksom i någon slags lite mer isolationistisk tillstånd, du vet. Vilket han ju för övrigt i så fall absolut inte är den första amerikanska presidenten som gör. Och då är det fel. Då har han övergett kurderna, och det är fruktansvärt, och vilken hemsk människa, och det är hans fel att folk dör överallt i Mellanöstern.
Det är så idiotiskt, så det är inte klokt. Våldsvänstern, bombvänstern, de förnekar sig banne mig inte.
Magda Gad hade ju en faktiskt riktigt bra artikel häromdagen. Den har vi inte haft uppe på tapeten, där hon skrev att det enda sättet att få fred i Syrien är ju om Assad får tillbaka makten.
Ja. Just det.
Han är den enda som kan styra upp detta.
Ja, men hur ska de kunna säga det? Alla de svenska politiker och för övrigt en massa politiker över hela världen som har påstått att det var diktatorn Assads fel. Det var därför kriget bröt ut och liksom islamiska staten hade visst någonting med att göra. Men det var egentligen Assads fel, för han är hemsk och han gasade folk. Och, vilket ju bara var bluff. Hela den där gashistorien var ju bara bluff ju.
Ja, är det framkom någonting... ju också ganska tydligt tidigt, Ingrid. Var det inte
ja,
så?
Jo. Men de har ju ändå hållit liv i detta.
Ja.
Men för att gå tillbaka till vad Moderaterna egentligen vill, så kan vi ju säga att det är ingen tvekan om vad de moderata väljarna vill. Det är nämligen att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är Expressen som via SIFO publicerar en undersökning idag på morgonen. Och totalt i befolkningen så är det 61% som vill samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man tycker lika.
Mm.
Men när det gäller moderatväljarna är det hela 85% och i Kristdemokraternas led är det 95%. Så det råder som sagt ingen som helst tvekan om att väljarna vill ha det här konservativa blocket. Och Moderaterna och Kristdemokraterna borde genast hoppa i säng med Jimmie Åkesson.
Ja, men de är ju nog på väg dithän. Tror du inte det?
Jo, alltså, men det är de det kommer så, blir så konstigt igen med Fredrik Reinfeldt. Och de hade ju även bjudit in Anna Kinberg Batra.
Ja. Nej, alltså, och sen är det ju såklart så här också att det retar folk. Jag såg att Tuffe Uffe gjorde ett utspel om att nu måste det bli räfst och hårdare tag här, därför att han är rädd att släppa ut sina barn, att de ska bli rånade typ och misshandlade. Och då var det massor med människor som med en gång skrev på Twitter att hur har han mage att säga så här, när han själv har varit en del av problemet fram till för typ 2 minuter sen. Och det är ju, jag vet inte, någon typ av sådär sanningskommission eller vad vi ska kalla det måste vi kanske ha om vi ska kunna gå vidare.
Ja.
Jag vet inte.
Jo, det ska vi. Och då vi kan ju spela upp det här klippet nu. Jag vill bara säga, det är några intressanta saker mer i den här nya SIFO-mätningen. Att där ser vi också hur stor skillnaden är mellan könen. Bland män är det 70% som svarar ja, det är klart man ska samarbeta med SD i frågor där man är överens. Och det är bara män ändå 51% av kvinnorna. Och detta gjorde mig både, alltså det bekräftar mina fördomar att kvinnor inte har fattat det ännu. Men det är trots allt en majoritet, om än den minsta möjliga. 51% av kvinnorna tycker att nu får det vara slut med det här tramsandet med att isolera SD.
Och då ska man ju komma ihåg att det här är bland alla, eller hur? De här 51%.
Ja.
Så det är ju även batikhexor och andra som ingår, galna kommunister och annat som ingår i den här gruppen. Så att, jag tänkte faktiskt samma sak som du. Att okej, det går ändå framåt uppenbarligen. Om än väldigt långsamt, eller för långsamt.
Ja, men det är i alla fall ett breakthrough eller ett genombrott. Och om man tittar på regionalt i Sverige så är stödet för samarbete med Sverigedemokraterna svagast i norra Sverige. Vi hoppades att vi skulle få hjälp av norrlänningarna, men det är alltså bara 51% där som tycker att man ska samarbeta. Och det är högst i Västsverige. Jag trodde det skulle vara Sydsverige. Men va? Västsverige är det 70%.
Ingrid, tror du inte att det är för att de har såna enorma problem där i Göteborgs trakten? Alltså, nu har inte jag varit i Göteborg på ett par år, men det känns som att det skulle vara kusligt att komma dit. Ni som bor i Göteborg får gärna höra av er och berätta hur det är. Det är jag nyfiken på. Maila gärna oss och berätta hur det är att bo i Göteborg nu för tiden. Vågar man gå ut? Eller? Alltså, för det känns som att skjutningarna är bara en del av det. Det är den här allmänna otryggheten. Hade det varit 6 knivskärningar i helgen.
Ja.
Och du vet, alltså hela det här området kring Nordstan där det står en massa marokkaner och vad det nu är, somalier, och säljer knarket, bara flödar liksom öppet. Det är flykten från New York vibe.
Ja, jag minns när jag var tonåring så var jag jättekär i en göteborgare. Och jag och min bästa väninna på den tiden, vi brukade åka upp till Göteborg och så gick vi där på Nordstan, för vi tyckte det var så coolt där. Vi hade inte sett, det fanns inga sådana stora liksom köpcentrer här nere. Och nu skulle jag inte sätta min fot där inne.
Nej, framförallt inte ensam.
Nej.
Och det har man ju hört också, läst och sett, att även de butikspersonalen som jobbar där är ju livrädda. Och då har de ju väl ändå, vad jag begriper, öst in en massa väktare. Men det hjälper ju inte. Ja, nej, usch, fy bubblan. Det är inte konstigt om göteborgarna är fed up, alltså. Det kan mycket väl förstå. Men du, ska vi kolla på ett litet intressant klipp, eller?
Ja, men det tycker jag vi kan göra. För att Kent Ekeroth har börjat med något nyhetssvep, en tv-satsning på Samnytt, och jag fastnade för ett par minuter i slutet av det här klippet där han pratar om vad som måste göra. Vi måste ställa de här människorna till svars.
Så här låter det när Kent resonerar kring detta.
När nu allt fler svänger, långsamt förvisso men ändå, så krävs det i slutet av denna process en ordentlig genomlysning av de senaste, i alla fall 30 åren, av denna sinnessjuka period i Sveriges historia. Det räcker inte med att sjuklöven svänger som en vindflöjel. Ja, okej, jag ska väl erkänna att de höll fast vid galenskap under lång tid. Det gör de fortfarande. Men i slutändan så kommer vi behöva en sanningskommission om vad som hänt. Vi kommer behöva upprätta ett museum som förklarar hur det här fick gå till. Vi behöver intervjua de ansvariga och lära kommande generationer att aldrig någonsin göra om det. De ansvariga behöver kallas inför offentliga utfrågningar där de kan be om ursäkt. Och de mest ansvariga behöver få ta konsekvenserna av att de orsakat så mycket lidande för så många människor. Man bör uppföra statyer och monument på gator och torg till minne av de många svenskar som fick lida eller dog på grund av massinvandringen. Det bör införas som ett ämne i skolan. Katastrofen med massinvandring måste bli och bevaras som ett nationellt trauma i Sverige. Man borde införa en nationell sorgedag, en helgdag som vigs åt att minnas vad det galna etablissemanget gjort med landet. En dag där kungen håller tal i tv och inför folket och alla svenskars vägnar beklagar sig över det som hände. En tyst minut bör hållas på denna dag. De ansvariga ska i museum och i landet översynas med bild och beskrivning. Deras öppna hjärtantal ska kunna ses så man inte glömmer hur Sverigefientlig retorik låter. Utav riksdagsdebatter och annat bör synas. Men givetvis även alla de offer och deras anhöriga som till slut får chansen att säga sitt om den ondska som de ansvariga etablissemanget drog på sitt eget folk. Aldrig glömma och aldrig förlåta vad de har gjort.
Ja, det är väldigt starkt, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Det var därför jag ville att vi skulle visa det. Därför att han har ju fullständigt rätt. Och när han pratar om detta så är det nästan som att, du vet, glöm aldrig förintelsen. Det är lite det temat. Och jag har tänkt på det. Ja, då var det ju liksom, ja, det var nationalismen som gjorde att vi gillar inte judarna, alltså tyskarna gillar inte judarna, så därför skulle de inte finnas. De skulle ut ur landet och sen så skulle de försvinna på alla möjliga olika sätt. Och därför skulle vi aldrig ha nationalism. Och därmed har de skapat exakt samma sak, även om vi inte har några förintelseläger. Men det de håller på med är ju, alltså, precis samma sak, fast istället för att riktas mot ett annat folk så riktas det mot det egna folket.
Precis, och det tror jag inte är någon tillfällighet, utan det är ju naturligtvis så att det hänger ihop. Det har blivit så här därför att pendeln har svängt över alldeles för långt åt andra hållet. Från liksom, ja, alltså, vi har inte landat i någon slags förnuft här. Nej. Utan det har, panik och felaktiga slutsatser har gjort att vi har landat i att det är nationalismens fel. Okej, okay, men det är det ju inte, för det var ju inte riktigt det som nationalsocialismen gick ut på primärt. Nej. Om vi nu ska ge oss in i den diskussionen. Men okej, okay, alltså vi behöver inte ta det nu. Men det är väldigt konstigt att man liksom har... För jag menar, det som du och jag har pratat om 100 gånger innan, det är det här. Älskar man sig själv så kan man älska någon annan också. Om jag är trygg i mig själv, och man kan ta det på ett personligt plan, man kan ta det på ett nationellt plan, man kan ta det på ett personligt plan. Om jag är trygg i mig själv, har bra självkänsla, vet vem jag är, då är ju chansen oändligt mycket större att jag kan ge mig in i ett förhållande som blir lyckat, därför att jag kan ge den andra personen saker och vi kan... Mm. Har utbyte av varandra. Och detsamma gäller ju på ett makroplan, såklart. Mm. Ja, men... Om vi svenskar är stolta och vet vilka vi är, så har vi ju bättre möjligheter att hantera människor som inte är svenskar. Nu menar inte jag att vi ska öppna gränserna för det, va? Men,
nej, jag förstår precis vad du menar. Och menar, så var det ju också så länge invandringen låg på en rimlig nivå, det vill säga att det kom ett par tusen. Om året eller någonting. Ja, ja. När det var en självklarhet att det naturligtvis var den svenska kulturen som skulle gälla. Att de som kom hit fick anpassa sig till det. Och det är ju det, men där har ju, det står vi ju tydligt med Navid Modiri. Hur han då på fullt allvar menar att nej, varför ska inte svenskarna? Svenskarna ska nu anpassa sig. Nej, det ska vi inte. Och det är just därför det vore... Alltså vi måste få någon sån här sanningskommission. Men det är ju, dröjer ju naturligtvis. Först måste vi ju ändra politiken. Först måste vi ju få till en regering som sätter svenskarna i första rummet. Sätter igång återvandringen. Och sen, då är det dags för sanningskommissioner. Och att ställa dem till svars som är skyldiga. Gärna i Finspång.
Varför inte? Det är ju redan känt som en rättvis metropol, så att visst, för all del. Nej, men alltså det är dit hen vi måste jobba, därför att du vet, i den här boken Egohumanisterna, som jag översatte från danska till svenska, där avslutar författaren med, och egohumanister kan man säga, om ni tänker er en miljöpartist, så är det den typen av människa liksom. Säger hon lite raljant och fördomsfullt, men ni förstår vad jag menar, det är en sån här bleeding heart människa, men som egentligen inte bryr sig om någon annan än sig själv och framstår som god själv. Han avslutar den här boken med att liksom säga att jaha, vad ska vi göra nu med dem som har vaknat väldigt sent och som tidigare har varit väldigt destruktiva och kontraproduktiva. Jo, han tycker att vi ska välkomna dem till vår sida med öppna armar, och vi ska inte vi ska försöka inte ha för mycket hard feelings, även om jag förstår att man känner så här, jaha, det är dags att komma nu, jag vet att detta är 20 år eller 30 år eller hur länge man nu har varit vaken och blivit kallad allt möjligt hemskt. Men om vi ska se på vad som är konstruktivt, och tänk på det också när ni pratar med människor som är lite sådär halvvakna eller på väg att vakna, försök att, Ingrid brukar säga, vad är det du brukar säga, man ska vara lite vänlig och lyssna och försöka hitta något gemensamt. Ja.
Gemensamma nämnare, så att man, för att det värsta folk vet, det är att erkänna att de har haft fel. Och de vill absolut inte behöva komma i en position där de ska be om ursäkt och liksom så här. Och jag är ju ledare när jag spelar spel. Jag är ju världens sämsta förlorare, för jag vill ju alltid vinna. Men jag är en fantastisk vinnare. För att men du hade ju lite otur där och så. Och det var väl inte så farligt. Och sådär liksom. Och det är så man ska se på det, tycker jag. För att vi ska ju få så många människor som möjligt med oss. Och det är ju inte de vanliga, förvirrade, lurade svenskarna, utan det är ju de ansvariga vi ska ställa till svars, inte liksom grannen som var dum och tog avstånd och sådär, även om det kan finnas vissa som man aldrig förlåter.
Jo, jag kan förstå om det i vissa fall är för svårt att vara så Jesuslik att man förlåter allt och alla, men precis som du säger, man kan ju ha det i bakhuvudet. Om man vill locka över fler, så är det kanske inte en bra strategi att vara för konfrontativ. Nej. Utan mer liksom, kom över till vår sida, vi har kakor och vi är trevliga, kom så ska vi prata liksom, här och är det mysigt och trevligt.
Dessutom är det sant, därför att det här har vi pratat om många gånger, men den här projiceringen som egohumanisterna ständigt ägnar sig åt. Det är inte jag, det är du som är rasist, Och att de hela tiden tänker absolut hemska saker om oss, därför att de själva har hemska tankar. Och därför utgår de från att vi är likadana som dem, men vi är snälla på riktigt. Ja, vi vill alla människor väl. Vi vill att svenska folket ska få leva tryggt i sitt eget land. Och vi vill hjälpa så många människor som möjligt i deras egna länder. Och gärna hem till deras egna länder, där de kan må bättre.
Ja, precis. Nej, ut behöver inte vara sägas på ett otrevligt sätt.
Nej, men visst, och
också tror jag trycka mycket på det här att ja, det är kanske inledningsvis lite svårare att tillhöra vår sida.
Mm.
Men i det långa loppet så är det mycket skönare därför att man har rent mjöl i påsen.
Ja.
Och har du kommit så långt att tankarna har börjat mala, att du känner i magen att oh, det är något här som inte stämmer och det är, man mår dåligt. Det var ju lite så jag mådde i slutet av min mainstream media journalistkarriär.
Mm.
Jag mådde inte bra. Jag kunde inte sätta fingret på riktigt vad det var än.
Nej.
Det har jag förstått nu att det var ju för att man var tvungen att ljuga hela tiden om allting. Det är klart att man inte mår bra av det. Och det kommer de som vaknar och känner efter ett tag.
Ja,
ja
så är
det är svårt inledningsvis, men sen är det mycket skönare. Det är ungefär som att börja löpträna eller... Ja.
Ja.
Ja, du, nu får vi weitergehen tror jag va?
Ja, får jag bara nämna väldigt kort, vi ska gå in på det här med civil olydnad strax, men får jag väldigt kort nämna att Moody's som har förutspått de amerikanska presidenterna med precision, de har bara fel en gång de senaste 70 åren eller någonting sånt, de skriver att det är redan klart, Trump vinner nästa val.
Om det inte blir ett omfattande valfusk.
Ja,
ju,
jo, naturligtvis.
Absolut en risk. Ja, men du måste berätta också innan vi går till den civila olydnaden. Vad i hela fredens namn, grisarna kan dö ut av samma virus som dödade mammutarna innebär.
Ja, alltså det är en jättelång och rätt så krånglig artikel på engelska. Men jag vill ändå bara nämna det för att det finns en sajt som heter What Does It Mean? Och den har världens sämsta layout och det är jättejobbigt att läsa där. Men den här artikeln är extremt intressant. Det har nu visat sig att det var ett RNA virus som dödade mammutarna och en väldig massa andra djur. Alltså tidigare har man trott att det var liksom klimatet förändrades väldigt plötsligt och det blev jättekallt och sådär, fast de var öra sedan gjorda för att leva i kallt. Men nu har man alltså kommit fram till att det är ett RNA-virus och frågar man inte vad det är. Det är någon variant på DNA. Det är någon undergrupp till DNA. Och det är alltså, du vet, såna här virus som alltid kommer från, du vet, Hongkong-flunsan och sånt där. Och nu är det så, jag vet inte om du har sett det, men det har varit ganska många artiklar om att grisar, det heter inte svininfluensa den här gången, men vi säger att det är någon variant på svininfluensa. Och grisar dör en masse. Och i den här artikeln sägs det att det är samma slags virus.
Men det är ju inte klokt. Alltså, förfäktar den här artikeln att vi kan tappa hela världens grisbestånd?
Ja, eller? Ja, i princip.
Ja, men det är ju, usch, vad hemskt.
Ja, jättehemskt. Man skulle nästan kunna tro att det var någon islamsk konspiration.
Ja, precis. Grisjihad medelst virus. Nej, det får vi verkligen inte hoppas att det händer. Det går inte att leva utan bacon, ju.
Nej, naturligtvis inte. Men jag tänkte att vi har nog en del grisälskare i podden, så att jag vill bara tipsa om den här leken.
Mm. Ja, det får ni kolla upp. Men nu är det dags för civil olydnad, Inger. Och vad är då civil olydnad, om du börjar med att förklara det?
Ja, man kan säga att det är att göra sådana saker som de kanske inte är olagliga, men de är i alla fall oväntade. Och att man liksom inte bara finner sig att ja, men nu är det ju de som sitter i riksdagen och YouTube är faktiskt ett privat företag och de får göra, de får ha vilka regler de vill och sådär. Och att liksom, nej, jag tänker hitta på sätt att komma runt de här varianterna.
Mm. På vår bild har vi ju en ung man som deltar i Kungsträdgården, kravallerna, vad heter det, almstriden.
Ja.
Och det som händer, vi kan ju bara berätta för våra yngre lyssnare och tittare vad almstriden var lite kort, att det handlade ju alltså om att man ville hugga ner alla de vackra almträden i Kungsträdgården, vilket det blev enorma protester kring och folk bodde i de här träden, tältade i träden och sådär, vad heter det, låg med hängmattor och sånt, och det slutade med att de fick ge sig.
Ja.
Och almarna står kvar än idag, så vet jag vet.
Jag tror det, men jag vet inte riktigt, för att det var väl egentligen så att de var sjuka, att det var därför de skulle hugga ner dem. Det var väl inte bara för att jävlas med folk. Nej, jag kommer inte ihåg.
Alltså det var ju under en tid när man jobbade väldigt hårt för att förstöra Stockholms innerstad så mycket det bara gick.
Ja.
Det är bara till att kolla på liksom kvarteren där gamla Klara och, runt, och Brunkebergs torg där, som där ser ut, och Sergels torg. Ja. Det är så groteskt fult, så det är som en mardröm. Så att, ja, men då tänker vi oss, hur tänker vi oss att vår sida ska ta sig an den civila olydnaden då? För vi ska väl inte kedja fast oss vid några träd?
Nej, va? Jag tycker inte vi ska kedja fast oss vid träd, utan vår strid står ju framförallt på de sociala medierna. Och vi vet ju att YouTube, även Facebook, men YouTube är ju superviktig just när det gäller videor. Att de stänger av folk. Du och jag har blivit drabbade. SwebTV har drabbats igen. Och det är väl bara en tidsfråga innan de blir helt och hållet avstängda. Men de finns ju nu också på Nontube. Kom ihåg det. Nontube.net. Red Eyes Radio har blivit avstängda. Och Stefan Molyneux har jättesvårt med siffrorna och sådär. Alltså de håller på. Och vi, när vi stängdes av, då fick vi ju veta att vi fick aldrig skaffa en ny kanal. Så trots att vi har ju varsin privat kanal, vi hade ju kunnat lägga upp där, men då tänkte vi att de har ögonen på oss, så då får vi inte ha kvar liksom inloggningen ens en gång. Men nu är det ju åtminstone en person som har bestämt sig, och han skrev till mig att får jag ladda upp era klipp på YouTube? Ja, det är klart du får, men det kanske resulterar i att du också blir avstängd.
Ja, precis vad jag tänkte, att det kanske inte är så bra för den här personen. Men hittills så har det inte hänt någon ting, va?
Nej, men han skrev ju nu senast att Morgan Johansson har ögonen på honom. Jag vet inte hur han vet det, men
okay.
Vi vet ju att Morgan har ett sjukt intresse för Ingrid och Maria.
Det vet vi. Och du är ju du är nog på den listan som Reinfeldt är för mig, för Morgan Johansson.
Ja,
man säger, som så.
Ja,
över personer han av skyr. Men vi fick en liten, vad heter det, vi blev lite pluggade av vår vän Jeff Ahl på Twitter, som skrev att välvilliga svenskar länger upp Ingrid och Marias avsnitt på YouTube och kringgår därmed YouTubes censur. Gå in och titta, kämpa mot globalisternas censuriver, skriver Jeff. Och det är många som har gillat och retweetat detta, och det är jäkligt kul, så gör gärna det. Stötta gärna den här frifräsa YouTube-kanalen.
Ja, prenumerera på den kanalen. Och ni som har andra kanaler, som, alltså, ni kanske inte lägger upp någonting annat, så det är kanske inte viktigt för er. Men ju, tänk om 1000 svenskar skulle lägga upp varenda Ingrid och Maria video. Hur skulle hur skulle de bli av med oss?
Ja,
det skulle vara väldigt intressant. Så det är vår uppmaning idag. Ni som har YouTube-kanaler, som jag menar, ni kanske inte själva lägger ut någonting, så det är inte superviktigt om ni skulle bli avstängda. Ni kan bara skaffa en ny då. Men om ni ville dela våra videor, så skulle ju vi bli väldigt glada.
Ni har vår tillåtelse att göra det. Om ni vill och vågar. För vi vill ju inte att någon ska bli avstängd från YouTube mot sin vilja, såklart. Och det är ju en risk man tar när man delar våra videor. Men som sagt, vill ni och orkar och vågar, så gör gärna det. Annars finns vi som sagt på Nontube, glöm inte det. Och där kommer det till fler och fler, tror vi. I nuläget är det du och jag, och det är Palestra Media och det är SwebTV.
Precis. Och det här kan ju växa nästan hur mycket som helst. Men ja, det är i alla fall väldigt, väldigt, vi är så otroligt glada och tacksamma för killen som har gjort den här sidan, och vi hoppas att den ska växa och att ni hjälper oss att sprida den.
Ja, jag tänkte på det här, om jag bara säger någonting om civil olydnad i största allmänhet, så, för jag har funderat mycket på det sen vi kom fram till att det skulle vara rubriken. Att vad kan man göra? Nej, vi ska inte kedja fast oss i träd och sådana grejer, men vad kan man göra då i det lilla? Och jag kom fram till i min enorma visdom att det man framförallt ska försöka göra då är det att inte jamsa med. Alltså motsatsen till det här sossarnas propaganda kring att om ni sitter vid lunchbordet på jobb och någon drar ett rasistiskt eller homofobiskt skämt, så skratta inte. Nej, det behöver man inte göra, men jag tror inte det är så vanligt att folk drar rasistiska och homofobiska skämt. Däremot om folk börjar mala sådär i allmänhet om saker som ni vet inte stämmer, så och även om ni inte orkar säga emot, så försök inte hålla med i alla fall.
Ja. Det är faktiskt det första steget. Och sen ja. Kan man ju faktiskt till och med gå hem och läsa på om de här sakerna för att sen kunna säga ifrån att du har fel. Jag vet ju att det är så här och så här siffrorna ser ut. Varför sitter du och säger sånt?
Och låt inte er, försök inte låta er skrämmas. Jag vet att det är lättare sagt än gjort med tanke på hur mycket hotfulla saker det finns i samhället. Men jag har två grejer som jag gör. Jag tror Ingrid vet detta. Och som är en typ av civil olydnad. Det ena är att vi har ju, eller har åtminstone haft väldigt mycket ensamkommande här i Trelleborg där jag bor. Vilket inte är så konstigt för det är en ankomstkommun här liksom. Så det har varit väldigt mycket sådana här gäng med unga killar. Och de tar extremt mycket plats. De brer ut sig enormt mycket. Det gör alla tonåringar. Så det är ju i sig inte unikt för dem. Men det som jag kan känna är liksom, det, jag blev väldigt provocerad av att de går som om de ägde gator och torg. Och då började jag göra en grej som kanske egentligen inte är så bra för hälsan. Nämligen att när de kom spatserande fem man i rad så flyttade inte jag mig.
Nej.
Utan jag bara fortsatte gå rakt fram så att det gick rakt in i dem ofta. Och de blev jättesnopna. Alltså hittills så har jag inte fått stryk och det är jag väldigt tacksam för. Däremot så har jag fått väldigt många förvånade blickar. Där kom en galen tant och gick rakt in i mig. Vad är detta? Svenskarna brukar vika undan och brukar vika undan blicken. Det gör inte jag. Och jag viker inte undan blicken vad det gäller hucklekärringar som har en tendens att stirra väldigt fult på oss otäckta västerländska kvinnor.
Mm.
Alltså jag får intryck av att de tittar på oss och tänker hora,
yeah.
du vet.
Mm. Yeah.
Och då stirrar jag bara tillbaks. Jag viker inte undan blicken. Jag vet inte hur många sådana stirrmatcher med hucklekärringar. Där de har stirrat på mig och så de förväntar sig att vi ska vika bort blicken. Men jag gör inte det.
Nej, det är bra. Jag däremot har inte kommit så långt för att jag vill inte titta på dem. Jag vill inte ge dem någon uppmärksamhet att de existerar överhuvudtaget. Mm. Så jag liksom nästan medvetet vänder bort blicken istället. Det är ju en annan variant. Men just det här med att inte vika undan, det är ju så roligt. Svenskar gör ju det. Och ibland så blir det ju så att man går, alltså både går höger och vänster. Ja. Och jag har en god vän som brukar säga, när sånt uppstår så säger han så här, tack för dansen. Och det är ju lite roligt. Men det är ju så typiskt därför att vi är konfliktundvikande. Och vi vet att om man viker undan så blir det mindre friktion. Och risken för att man ska börja liksom bråka eller så, den minskar. Men de här människorna som med så mycket annat tar ju detta som ett tecken på svaghet hos oss. Så att det får vara slut med att vika undan. Utan bara gå rakt fram.
Mm. Ja, precis. Jag vill ju inte att någon, det kanske är farligare. Oj, ursäkta. Det kanske är farligare för män att göra det. De kanske riskerar att få en smäll på käften. Jag vet inte. Men återigen om ni
vill, då får de slå tillbaka. Då får de slå tillbaka. Så jag menar, det får vara, vi behöver våra svenska män. Ja.
Ja, och jag känner att det är lite såna små grejer. Vi har så lätt, precis som du säger nu, Ingrid, vi svenskar har ligger så nära till hands för oss att vika undan, att vara den som liksom vill visa att jag vill inte ha något bråk här.
Mm.
Det är därför jag tror det är därför många bara ryser när de ser det här klippet med Jan Guillou på bokmässan när han är så här, vill du ha en fysisk konfrontation? Och man är så här, man fattar inte att han, reportern, att han orkar hålla sig så lugn.
Yeah.
Och för jag tror att de flesta svenskar hade känt ett enormt obehag i den situationen. Just för att Jan Guillou är så fruktansvärt aggressiv.
Ja, ja.
Men är det någon som vill ha en fistfight så är det ju han. Ja?
Mm, precis. Nej, men alltså jag tror att vi måste, eftersom vi har att göra med människor som har helt andra lagar och moraliska regler, så måste vi visa var skåpet ska stå. Sen när vi är en kraftfull majoritet svenskar igen, då kan vi gå tillbaka till att vara konfliktundvikande och vänliga. Men nu tror jag faktiskt att vi måste ta vissa konflikter för att visa, det här är vårt land. Det är vi som har rätt i det här landet på grund av att våra förfäder har skapat det.
Ja, absolut. Du, Chris Forsne, som ju har blockat mig på Twitter. Jag tycker det är så roligt att jag säger det varje gång. Och så Katarina Janouch, de har skrivit varsin artikel som lite tangerar det här.
Ja, precis. Och Chris Forsner skriver väldigt intressant det här med att den svenska självbilden, det här med att vi är världens bästa land och allt det där som jag var inne lite på om det här med Beowulf. Att det är dags att släppa den bilden. Därför att det är den som har legat till grund för att svenskarna har trott att vi kan ta emot alla i hela världen. Och vi är världens rikaste land och vi, bara de kommer hit så fattar de ju att vi är det bästa folket så de vill bli som vi. Det, detta jag har pratat om flera gånger.
Ja.
Och skriver hon också. Och hon menar att det är dags att och liksom göra upp med den här självbilden och den Potemkin-kuliss som vi har skapat och se verkligheten som den är. Sverige har blivit ett jävla skitland.
Mm. Ja, ja, precis. Detta otänkbara som inte skulle kunna hända i och med att vi är så bäst och kan liksom absorbera detta lilla pytteland, skulle kunna absorbera miljoner utan att det är märkt.
30 miljoner, sa Annie Lööf. Och Chris Forsner slutar artikeln så här: Sverige står nära vägs ände. När så många ropar att kejsaren är naken hjälper inte de vackraste bedrägerier, och vi måste överge vår idé om att vi är bättre än alla andra. Vår överlägsenhet är en lögn, och ju snabbare den försvinner desto fortare kan vi börja ta itu med människors verkliga problem istället för att vårda vår falska bild av verkligheten.
Mycket bra, ja. Mycket bra. Ja, hon sammanfattar mina tankar också bra, alltså som jag har haft kring detta som jag har försökt formulera med Bamse och allt vad det nu är liksom. Den här missriktade snällheten, den upplösta självbilden och allt vad nu är i oskön förening är det som har orsakat nuvarande situation. Jag ser att Katarina hon filosoferar lite också kring detta och bland annat den extremt misslyckade afghanlagen. Det, vi kan ju ta in det här, för afghanlagen, nu kräver alltså Sveriges kommuner och landsting att den ska skrotas helt enkelt. Det är precis det har hänt som lagrådet sa skulle hända.
Självklart. Och jag menar vad de gjorde igen, alltså att staten går in och stiftar en lag som då lagrådet säger det här kan inte göra. Det, vi har aldrig sett en så illa skriven lag. Det här kommer aldrig att fungera. Jo då, de fick med sig Annie Lööf och så blev det den lagen. Och så skulle 9000 afghaner stanna och gå på gymnasiet utan att kunna svenska och utan att ha grundskola i bagaget. Vad händer då? Jo, de kan ingenting. De kanske inte ens kan läsa. Framförallt inte svenska. Och så blir det ju det att de får bara stanna om de klarar skolgången. Sen ska de då dessutom skaffa jobb efteråt för att få permanent uppehållstillstånd. Men då blir det ju lärarna som får ta smällen. För om de sätter de betyg som afghanerna förtjänar, det vill säga icke godkänd, då blir ju afghanerna skitförbannade, och dessa lärare sliter med detta och är rädda för dem också. Så att nu säger ju de att nej, men vi kan inte, alltså staten får ta hand, eftersom invandringspolitiken är en statlig angelägenhet, så kan de ju inte bara fortsätta att ta in folk och sen knuffa över problemen på kommunerna.
Ja, det är ju det man har, det är ju det som de har gjort nu väldigt länge överhuvudtaget. Det verkar inte vara någon olyckshändelse, utan det verkar vara alltså någon slags strategi det här att bara vältra över allting på kommunerna och så får de klara det bäst varsin de vill.
Ja, men det är tillbaka till det där. Och du också. Ja, men hur tänker de? Och så har jag ju en fågel som hela tiden säger, men de tänker inte på någonting annat än att hålla sig kvar vid makten. Ja, men i det långa loppet kommer det inte att gå. Men det skiter väl de i, det är här och nu som gäller. Och jag vill inte tro att de är så fruktansvärt korkade, men jag tror jag får böja mig.
Ja, ja. Usch och fy, bubblan, Ingrid. Vill vi säga någonting mer om detta innan vi måste ju berätta om schimpanserna innan vi avslutar idag ju.
Det måste vi göra, och vi har lite bråttom idag, det är därför det blir så här lite. Ja, men då gör vi i alla fall så att då går vi över till två positiva saker. Och det är Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson, sossen, som också var med i det här Filipstadsprogrammet, du vet. Mm. Expressen, de har intervjuat honom. Och då säger han så här. Det är ju så en enkel och bra grej som jag inte begriper att ingen har kommit på tidigare. Nämligen den här EBO-lagen, du vet, att de får bosätta sig var de vill. Och då finns, finns det inga billiga lägenheter, ja då får de ju bo i jättedyra nybyggda lägenheter. Och nu har han ett förslag på att man ska sätta ett hyrestak. Och om du ska bo på kommunens bekostnad så får lägenheten inte kosta mer än x antal tusenlappar. Och om det då inte finns några sådana lägen, nej, då får du flytta någon annanstans. Det är ju så enkelt så det är löjligt att ingen har kommit på det tidigare.
Ja, men det är ju synd, Inge. Det är ju synd om dem. Om man, inte ska man tvinga dem att bo mindre än 10 rum, till exempel. Ja. Du vet, då köper vi Stockholms stad någon jäkla villa på liksom, du vet, 500 kvadrat där en somalisk 10-barnsfamilj kan bo och sådana barnsliga grejer.
Och man tänker, det är inte länge sedan, alltså när, jag kommer ihåg att min morbror, han och hans familj, de hade 3 barn och de bodde i en 2, Maria. Ja. Samma område där jag bor nu. Och det, ja, alltså det var inget konstigt med det. Så var det. Och det är ju inte så himla länge sedan. Det är liksom 50-60 år sedan.
Du, Ingrid, min man som har 3 systrar, de var alltså 4 barn, de bodde i en, nu ses jag inte, jag tror att de inledningsvis bodde i en 2-rummare och sen 3-rummare, alltså när barnen var tonåringar. Mm. Så att alla 4 barnen fick ju dela sovrum. Det var inte mer med det liksom. Nej. Eller om det till och med var så att det var nog så här, min man sov i samma rum som sina föräldrar.
Ja, ja.
Och det var så, jo så var det, och hans 3 systrar sov i ett annat rum. Men, och det var inget konstigt. Det, och nu pratar vi då, vad snackar vi nu, 70-talet, mitten på 70-talet. Mm. Så det var inte så länge, och så bodde alla på Söderkulla i Malmö.
Ja, och så länge det bara var svenskar i Sverige, då var det minsann inget, ja men ni får väl klara er och ni får väl jobba, tjäna mer pengar då så ni kan skaffa en större lägenhet eller bygga ett eget hus. Men nu plötsligt när det är liksom folk som inte ens vill bidra till det gemensamma, de ska få allt de pekar på. Det får vara slut med det.
Mm. Nu har jag en fråga till dig innan vi avslutar. Nämligen, vad skulle hända om man ersatte de 349 politikerna i riksdagen med ett gäng apor som fick vifta med bananer istället för att trycka på knappar?
Ja, det är den andra goda nyheten. Att vi kan spara in massor med pengar genom att ersätta riksdagspolitikerna med ett gäng apor. Ja. Och då behövs det då bara 8 apor, 8 schimpanser. Okay. Och så får de ju då x antal röster. Alltså, och så visar de banan upp och röstar de ja och banan ner röstar de nej. Och, ja, och det här låter ju helt galet, men det är faktiskt så att man har gjort studier. Hans Rosling jämförde schimpanssvar med mänskliga svar på kunskapsfrågor som hade så här multiple choice, alltså flervalsfrågor. Och då är de flesta människor är inte jättekunniga, men man tycker att apor skulle vara mindre kunniga, men aporna fick 0,33% rätt, som inte ens förstod frågan liksom.
Ja.
De fick bara peka på ett av de här svaren och 0,33 rätt i snitt. Ja. Människor fick bara 0,20. Och förklaringen, skriver Jan Tullberg, till detta är att människor i motsats till schimpanserna inte är oinformerade, de är felinformerade. Är man felinformerad är det troligt att besluten som fattas på denna grund inte är slumpmässigt dåliga utan väsentligt sämre.
Ja, men det här är ju alldeles strålande. Vilket fantastiskt förslag av Jan Tullberg. Ja. In med ett gäng apor i riksdagen, så som sagt, hur mycket pengar sparar vi inte då? Alltså varje riksdagsledamot har minst 60 000 i månaden, va?
Jajamän.
Plus en massa mer bidrag från partiet och hit och dit.
Mm-hmm.
Det är ju fantastiskt. Vi kan starta dagis och äldreboenden en massa här om vi inför detta.
Ja, ha? Och det så, han säger också så här att riksdagen har fattat 80 dåliga beslut och 20 bra. Aporna hade bara stött 40 av de dåliga besluten. Ja, det är inte lysande, men det är klart bättre.
Ja.
Tack för den, Tullberg. Vi behövde den skrattfesten här. Men alltså, faktum är att det visar ju alltså, vi har gett riksdagspolitikerna alldeles för mycket liksom, att det är de som, du vet, den representativa demokratin, det är så viktigt, och de är ju informerade och de vet hur saker ska vara. Man kan inte ha folkomröstningar, för det är ett slag i magen på demokrati, som äckliga Göran Rosenberg skrev. Nej, det är tvärtom. Alltså,
app, Ingrid, inte säg något negativt om Göran Rosenberg nu.
Det är tvärtom så att vanliga människor med sunt förnuft fattar oftast klokare beslut än de väldigt intellektuella, som har för vana att vända och vrida på allting och kan bli så förtjusta i en idé och kunna övertyga sig själva om motsatsen. Så att folkomröstningar är fasen så mycket bättre, och sluta och tro att riksdagsledamöterna överhuvudtaget begriper någonting.
Det får bli vårt slutord för idag, och vi vill också säga, vilket vi brukar dra i början och det glömde vi och hoppas nu inte att det betyder att vi går i konkurs, för vi vill nämligen uppmana er att fortsätta stötta oss med PayPal, med Swish, med bankgiro. All info finns på ingridomaria.se och i show notes, alltså i videons beskrivning. Ja, det finns på Nontube, det finns på vad heter det, Podbean och Spreaker, där i den lilla beskrivningen av programmet, all information. Och bli gärna månadsgivare på ingridomaria.se via Donorbox.
Ja!
Ja, då så fortsätter vi kämpa på.
Ja, ha en fantastisk vecka, så ses och hörs vi på fredag. Puss och kram!
Hejdå!